The question may be asked.
Den frågan kan ställas.
If God himself says that it is an abomination to him.
Om nu Gud själv säger att det är en vederstygglighet för honom.
To justify a guilty man.
Att rättfärdiggöra en skyldig människa.
Then how is it possible for God to justify us?
Hur är det då möjligt för Gud att rättfärdiggöra oss? Kom nu ihåg att rättfärdiggöra betyder erklära rättfärdig.
How can God say that we are righteous when he himself says that we are unrighteous?
Hur kan han själv säga att vi är rättfärdiga när han själv säger att vi är orättfärdiga?
In Romans 3:10, St. Paul says that there is not a just man upon earth.
I Romarbrevet 3:10 säger Paulus, det finns icke en rättfärdig på jorden.
Not even one.
Inte en enda.
In Luke 1:6, for example, it says that both Zacharias and Elizabeth were righteous before God.
Men i Lukas 1:6 så står det att både Zacharias och Elisabet, de var bägge rättfärdiga för Gud.
If there is not a single just man on earth,
om det inte finns en enda rättfärdig människa på jorden,
how can there be just men upon earth at all?
Hur kan det då överhuvudtaget finnas rättfärdiga människor på jorden?
This creates a problem for human reason.
Detta skapar ett problem för det mänskliga förnuftet.
And we must be very clear about the distinction between law and gospel.
Därför måste vi vara helt klara på skillnaden mellan lag och evangelium.
The difference between law and gospel is clearly illustrated by the words of God to Moses.
Skillnaden mellan lag och evangelium kommer klart till uttryck i Guds ord till Mose.
You remember that Moses asked to see the face of God.
Ni kommer ihåg att Mose bad att få se Guds ansikte.
He wanted to see what God was really like.
Han ville verkligen se hur Gud verkligen såg ut.
And God told Moses that he could not see his face.
Men Gud sa till Mose, du kan icke se mitt ansikte.
That no one can see my face.
Ingen kan se mitt ansikte.
But God told Moses that he would pass before him and proclaim his name.
Men Gud sa till Mose, jag ska gå förbi dig. Står det så? Förbi dig och förklara mitt namn. Uttala mitt namn.
To declare the name of God means to tell what God is like.
Att förklara sitt namn betyder att tala om hur dan Gud är.
So God told Moses, you can't see me, but I will tell you what kind of God I am.
Så Gud sa till Mose, du kan inte se mig, men jag ska tala om för dig hur dan jag är.
And God began by telling Moses that he was a merciful God.
Och Gud började då med att säga till Mose, jag är en barmhärtig Gud.
I remember memorizing those words in confirmation class.
Jag minns hur jag lärde mig dessa ord utan till i konfirmationsklassen.
The words are the Lord God, merciful and gracious.
Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud.
Long suffering and abundant in goodness and truth.
Långmodig och rik på miskunnhet och sanning.
Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin.
Han bevarar misskunnhet emot tusen led. Han förlater missgärning och överträdelse och synd.
And that's as far as I memorized it.
Det var så långt vi lärde oss det utan till.
It was not until many years later.
Det var inte förrän många år senare.
That I realized that the next words caused some difficulty.
Som jag fick klart för mig att fortsättningen orsakade vissa svårigheter.
The next words say that he will by not allow a single sinner to go unpunished.
Men versen fortsätter, men han lär icke den skyldige ostraffet. Lär icke den skyldige ostraffet.
But to forgive sin means to cancel the sin.
Men att förlåta synden betyder ju att stryka över synden.
Not to punish the sin.
Inte att straffa synden.
And now God says, I am the God who I am the God who forgives sins.
Men nu säger alltså Gud, jag är den Gud som förlåter synd.
And I am the God who punishes sin.
Och jag är den Gud som straffar synd.
How can he do both?
Hur kan han göra båda delarna?
Isn't that a contradiction?
Är inte detta en motsägelse?
For our human reason, it certainly is.
Det är det för vårt mänskliga förnuft.
See, if God has said all men are guilty.
Ty om Gud har sagt alla människor är skyldiga.
How can he say that even one man is not guilty?
Hur kan han då säga att det finns någon som icke är skyldig?
Now all Christians know the answer to that question.
Men alla kristna vet svaret på denna fråga.
A person is not guilty when he keeps all the commandments.
En människa är icke skyldig när han håller alla bud.
And Jesus came into this world to keep all the commandments for us.
Jesus kom i denna värld för att hålla alla bud.
God sent his son into the world to be made under the law.
Gud sände sin son i världen för att ställas under loven.
To do everything that we were supposed to do in our place.
Att göra allt det som vi skulle göra i vårt ställe.
When my secretary writes a letter for me.
När min sekreterare skriver ett brev åt mig.
Then that's my letter.
Då är det mitt brev.
I can say I wrote it.
Jag kan säga jag skrev det.
And when Jesus kept all the commandments for me.
Och när Jesus höll alla buden i mitt ställe.
Then I can say I kept the commandments.
Då kan jag säga jag har hållit buden.
And this is what God tells me when he says to me, you are not guilty.
Och det är detta som Gud säger till mig när han säger du är icke skyldig.
We know Jesus did more than keep the commandments, however.
Vi vet emellertid att Jesus gjorde mer än att hålla alla bud.
If a man doesn't pay his taxes when they are due,
om en människa inte betalar skatten som han ska,
and then goes down 5 years later and wants to pay the tax,
och sen kommer 5 år senare för att betala skatten,
the government will say, but there is more due now than originally.
Då säger styrelsen att det finns mera skatt nu än från början.
Because the government places a penalty on the original debt.
Styrelsen sätter ett straff för den ursprungliga skulden.
The original debt we owed to God was complete obedience.
Det vi är skyldiga Gud från början, det är alltså fullkomlig lydnad.
When we did not pay that debt when we owed it.
När vi inte betalade denna skuld.
God also added a penalty to the original debt.
Då lade Gud straff för att vi inte betalade denna skuld.
And the punishment was eternal death.
Och straffet är evig död.
And this death Jesus died for us on the cross.
Men denna död dog Jesus för oss på korset.
He not only paid the original debt.
Han betalade alltså inte bara den ursprungliga skulden.
He also suffered the punishment for us.
Han led också straffet för oss.
So he has done everything the law requires.
Så han har alltså gjort allt det som Gud begär.
And for Jesus' sake, God now says to us, you are not guilty.
Så för Jesus skull säger nu Gud till oss, du är icke skyldig.
He is the God who allows no sinner to go unpunished.
Han är den Gud som icke tillåter att någon syndare blir ostraffad.
But he punished every sinner in Christ.
Men han straffade varje syndare i Kristus.
And for Jesus' sake he now declares men to be free from guilt.
Och för Jesus skull så erklärar han nu människan att vara fri från skuld.
And this is the big difference between law and gospel.
Detta är den stora skillnaden mellan lov och evangelium.
In the law God says to every single one of us, you are a guilty sinner.
I loven säger Gud till varenda en av oss, du är en skyldig syndare.
And you are going to be punished for your sin.
Och du ska straffas för din synd.
You must be punished because I am the God who does not allow a single sinner to go unpunished.
Du måste straffas, ty jag är den Gud som icke låter någon enda förbli ostraffad.
And through that proclamation God wants to make contrite sinners out of us.
Och genom denna proklamation vill Gud göra oss till ångerfulla syndare.
And then when we see our great need.
Och då när vi ser vårt stora behov.
Then he comes to us in the gospel and says, but for Jesus' sake I declare you to be free from all sin.
Då kommer han till oss i evangeliets ord och säger till oss, för Jesu Kristi skull uttalar jag att du är oskyldig.
In other words, he declares us to be free from all blame for Jesus' sake.
Med andra ord så erklärar han oss vara fria från varje fel för Jesu Kristi skull.
And this is his justification.
Detta är hans rättfärdiggörelse.
And this justification is universal.
Och denna rättfärdiggörelse eller rättfärdig erklaring är allmän.
Just as God has declared all men to be guilty in the law.
Precis som Gud I loven har erklärat varje människa att vara skyldig.
So he has declared every man to be not guilty in the gospel.
Så har han erklärat varje människa att vara icke skyldig I evangelium.
God has really in his heart forgiven the sins of the whole world.
Gud har verkligen I sitt hjärta förlåtit alla människors synd.
The justification of God is just as universal as Christ's atonement.
Kristi rättfärdiggörelse är lika allmän som försoningen.
Christ's redemption is universal.
Kristi återlösning är allmän.
He died for all, says the Apostle Paul.
Han dog för alla, säger aposteln Paulus.
He tasted death for every man, says the book of Hebrews.
Han smakade döden för varje människa, säger Hebreerbrevet.
John the Baptist says that he is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Johannes Döparen säger att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd.
He really has taken those sins away.
Han har verkligen tagit bort dessa synder.
He has forgiven them all.
Han har förlåtit dem alla.
He did not only make forgiveness possible for us.
Han gjorde inte bara förlåtelsen till en möjlighet för oss.
St. John says that he is the propitiation for our sins.
Johannes säger att han är försoningen för våra synder.
And to be a propitiation for sin really means to be a cover for sin.
Och att vara försoningen för våra synder betyder att han täcker över alla våra synder.
God is angry with men because of sin.
Gud är vred på människan till följd av synden.
And when Jesus covers up men's sins, God is no longer looks upon them with anger.
Men när Gud genom Kristus täcker över alla människors synder, då ser han inte längre på dem I vrede.
And because he no longer looks upon them as being sinners for Jesus' sake.
Därför att han ser icke längre på dem så som syndare för Jesu Kristi skull.
But John says that Jesus is not only the propitiation or the cover for our sins.
Men Johannes säger inte bara att han är försoningen, täckelset över våra synder.
But he is the propitiation for the sins of the whole world.
Utan han är försoningen för hela världens synder.
So because of what Christ has done,
ty på grund av vad Kristus har gjort,
God has really forgiven the sins of the whole world.
Så har Gud verkligen förlåtit hela världens synder.
God does not simply say, I'm willing to forgive you.
Gud säger inte bara, jag är villig att förlåta dig.
He says, your sins are forgiven.
Utan han säger, dina synder är dig förlåtna.
Because the sins of the whole world have been forgiven.
Ty hela världens synder har förlåtits.
Just as Calvinistic Christians object to the doctrine of universal atonement.
Precis som kalvinisterna motsätter sig läran om den allmänna försoningen.
Because they say that if God really wanted to save all men, they would all go to heaven.
Av den anledning att man säger om Gud verkligen ville frälsa alla människor och försonat alla människor, då kommer ju alla till himmelen.
So many Lutherans say, you must not teach that God has forgiven the sins of all men.
Av samma skäl säger många lutheraner, moderna lutheraner, att du får inte lära att Gud har förlåtit alla... hela världens synd.
Because people will draw the conclusion that all people will finally go to heaven.
För då kommer människor att dra den slutsatsen att alla människor kommer till himmelen.
But we must not decide the questions of doctrine by what we think people will conclude from them.
Men vi får inte avgöra lärofrågor på den grundvalen vad kommer människor att dra för slutsatser av det här.
Anyone who draws the conclusion that all men will go to heaven if the sins of all men are forgiven.
Var och en som drar den slutsatsen att alla människor kommer till himmelen därför att all världens synd har förlåtits.
Is contradicting the clear teaching of the Bible.
Den människan motsäger Bibelns klara lära.
The Bible clearly tells us that there are few that find the way to heaven.
Bibeln lär klart och tydligt att det endast är få som finner vägen till himmelen.
But that's not because God is not gracious to all men.
Men det är inte därför att Gud inte skulle vara nådig mot alla människor.
But because of their godless, damnable unbelief.
Utan på grund av deras gudlösa, fördömelsevärda otro.
And every Bible-believing Lutheran.
Vantro. Och varje bibeltrogen lutheran.
must reject as a terrible false teaching,
måste förkasta som en förskräcklig vranglärare,
this doctrine that all men finally will go to heaven.
I den läran att alla människor till slut kommer till himmelen.
We know that isn't true.
Vi vet detta är icke sant.
Because the Bible words are just as clear as they can be.
Ty Bibelns ord är så klara som de kan vara.
But the Bible is also clear when it says that the sins of all men are forgiven.
Men Bibelns ord är också klara när de säger att alla människors synder är förlåtna.
Our human reason often tries to solve that difficulty by saying God forgives only believers.
Vårt mänskliga förnuft försöker lösa denna svårighet genom att säga Gud förlåter bara de som tror.
There is no Bible passage that says that, however.
Men det finns inte ett bibelställe som säger det.
There are Bible passages which say that God forgives believers.
Det finns bibelställen som säger att Gud förlåter troende.
But there is no Bible passage that says God forgives only believers.
Men det finns inget bibelställe som säger att Gud förlåter bara troende.
It says that only believers will go to heaven.
Bibeln säger att endast troende kommer till himmelen.
And that is again a clear doctrine of scripture.
Och det är återigen en klar skriftens lära.
That the Bible says that God, that all men are forgiven is clear from 2 Corinthians 5:19-20.
Att Bibeln lär att alla människor har förlåtits är klart av 2 Korinthierbrevet 5.
There we read, God was in Christ.
Där läser vi i vers 19, fördi Gud var i Kristus,
reconciling the world unto himself,
och förlikte världen med sig själv,
not imputing their trespasses unto them,
icke tillräknande dem deras överträdelser.
In other words, God reconciled the world to himself,
med andra ord, Gud förlikte världen med sig själv,
by not imputing their trespasses,
genom att icke tillräkna dem deras överträdelser.
The reconciliation consists in this, that sin is not imputed.
Ser ni, försoningen består i detta att Gud icke tillräknar dem deras överträdelser.
The words of the Bible here are crystal clear again.
Bibelns ord här är återigen kristallklara.
God does not impute the sins of the world.
Gud tillräknar icke världens synder.
Now we must not interpret the Bible on the basis of what human reason says.
Nu får vi inte tolka Bibeln på grundval av vad det mänskliga förnuftet säger.
We must not say, well, the words can't mean what they say because then they'll mean something that I can't agree with.
Vi får inte säga, Bibelns ord får här inte säga det de säger, för då säger de någonting som jag inte kan hålla med om.
You remember what we said about interpreting the Bible at the very beginning?
Ni kommer ihåg vad vi sa om Bibelns tolkning i början av förra lektionen.
The man who says the world can't be created in 6 days because all our scientists tell us differently.
Den som säger världen kan inte vara skapad på 6 dagar för det kan den inte enligt naturvetenskapsmännen.
Simply does not believe what the Bible says.
Den människan tror helt enkelt inte på vad Bibeln klart och tydligt säger.
The words here say God does not impute the sins of the world.
Gud säger här klart i sitt ord så att han icke tillregnar dem deras överträdelser.
But not to impute sin is to forgive sin.
Och att icke tillräkna synd, det är detsamma som att förlåta synd.
Now if God says that he does not impute the sins of the world,
om nu Gud själv säger att han icke tillregnar världens synder,
that he has in fact forgiven the sins of the whole world,
så har han i verkligheten förlåtit hela världens synd,
then Bible-believing Christians should simply say,
då ska bibeltroende kristna helt enkelt säga,
God has forgiven the sins of all men.
Gud har förlåtit alla människors synder.
We ought to look here also at Romans 5:18-19.
Vi ska här också slå upp Romarbrevet 5:18-19.
We'll just read those verses.
Vi kan läsa dessa verser. Alltså, likesom ens fall blev till fördömelse för alla människor, således blev också ens rättfärdige gärning till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. För likesom det många är blivit syndare vid det ene människas olydighet, så skall också det många bli rättfärdige vid den enes lydighet.
Paul here says that just as through the sin of Adam all men were condemned.
Paulus säger här, precis som genom Adams synd alla människor fördömdes.
So through the obedience of Christ, all men are justified.
Så har genom Kristi lydnad alla människor erklärts rättfärdiga.
But to justify a man means to declare him to be free from all guilt.
Att rättfärdiggöra en människa betyder att erklära henne vara fri från all skuld.
So what Paul says here is that God has declared the whole world to be just in Christ.
Så vad Paulus säger här är att Gud har erklärt hela världen som rättfärdig.
We ought to look also at Romans 4:25.
Vi ska också slå upp Romarbrevet 4:25.
There your Norwegian Bible says.
Där står det i er norska bibelöversättning. Han som blev gitt får våra överträdelser och upprejst till vår rättfärdiggörelse.
Now in the where you have for, the pronouns for and till.
I den norska översättningen står det två olika prepositioner, dels för och dels till. För våra överträdelser, till vår rättfärdiggörelse.
You have in the original Greek exactly the same preposition.
Men så är det inte i grundtexten. Där är det precis exakt samma preposition.
It says that Christ was delivered for our offenses and raised again for our justification.
Där står det ordagrant att Kristus blev gitt för på grund av våra överträdelser och upprätt för eller på grund av vår rättfärdiggörelse.
You don't have to know any Greek to be able to say, see that you have exactly the same preposition in both cases.
Ni behöver inte kunna grekiska för att upptäcka att det är precis samma preposition i båda fallen. Ni ser det understrukna ordet, det står dia. Står det inte likadant andra gången?
And we ought to translate, Christ was delivered på grund av our sins.
Så vi bör översätta, Kristus blev gitt på grund av våra synder, våra överträdelser.
And he was raised again på grund av vår rättfärdiggöring.
Och han blev upprejst på grund av vår rättfärdiggörelse.
It simply means that Christ was put into the grave because we were sinners.
Det betyder alltså helt enkelt att Kristus lades i graven på grund av våra synder.
And he was raised from the dead because of our because we had been justified.
Och han uppväcktes från graven på grund av att vi hade på grund av vår rättfärdig erklaring.
Certainly if you have exactly the same phrase in Greek in both cases.
Och det är förvisso så om du har exakt samma uttryckssätt i grekiskan i båda fallen.
You ought to translate in the same way in Norwegian and Swedish and English.
Så bör man översätta på samma sätt också i den svenska eller norska översättningen.
In fact, in our English translation, both phrases are translated in exactly the same way.
I de engelska översättningarna översätts prepositionerna på exakt samma sätt.
Now what does this mean, that Christ was raised because of our justification?
Men vad betyder då detta, att Kristus har uppväckts på grund av vår rättfärdiggörelse?
It ought to be very clear if we remember what it means that he was put to death because of our sins.
Det blir helt klart om vi kommer ihåg varför han dödades för våra synders skull.
When the government puts a man into prison,
när en regering sätter någon i fängelse,
it puts him into that prison because he has done wrong.
Så sätts han i fängelse därför att han har förbrutit sig.
And why does the government let him out?
Men varför släpper en regering ut honom?
Isn't it because he has paid for his crimes?
Är det inte därför att han har sonat sitt brott?
It really ought to be that way if the government is a just government.
Det borde i varje fall vara så om det är en rättfärdig regering.
In other words, when you see the government put a man into prison,
med andra ord, när du ser en människa bli förd in i fängelse,
the government by its very action is saying this man is a man who deserves punishment.
Då blir det klart för oss genom denna regeringens handling att det där är en människa som har gjort ett brott som förtjänar straff.
And when it opens the prison door and lets him go free,
men när man öppnar fängelsedörrarna och släpper ut honom,
then it is saying by that very action, this man has paid for his crime.
Då vittnar just denna handlingen att den här har nu avtjänat straffet.
To be guilty means to be subject to punishment because you have broken the law.
Att vara skyldig är att bli föremål för straff därför att man har brutit loven.
When a man has however paid all of his guilt,
men när en människa har avtjänat allt sitt straff,
he is no longer subject to that same punishment.
Då är han inte längre föremål för detta samma straff.
And so he is declared free of guilt.
Och så erklärs han fri från skuld, från straff.
So when God put Jesus into the grave, he put him there for our sins.
Så när Jesus, när Gud förde Jesus in i graven, så fördes han in dit för våra synders skull.
And when God let Jesus out of the grave, he was saying, all the sins for which he was put into the grave have been fully paid for.
Och när Gud släppte ut honom i graven, så sa han därmed att alla de synder för vilka han hade förts in i graven och dödats, de har han avtjänat, det har han betalt för.
So God let Jesus out of the grave because he had declared our sins to be fully atoned for.
Så Gud uppreste Kristus från döden därför och han förklarade därmed att alla våra synder var till fullo betalt för.
See, whose sins were they for which he died?
För vilka synder var det som Kristus dog?
They were not only the sins of the elect, as the Calvinistic churches say.
Det var inte bara de utvaldas synder som kalvinisterna säger.
They were the sins of the whole world.
Det var hela världens synder.
And if the sins of the whole world were not fully paid for, Jesus would still be in that grave.
Och om de icke hade betalats till fullo för alla dessa synder, då hade Jesus Kristus alltjämt varit kvar i graven.
So really, the resurrection of Jesus is God's universal justification already.
Så med andra ord, i verkligheten är det så att när Jesus uppstår ur graven, så är det en erklaring av en allmän rättfärdiggörelse.
We said before that many men try to solve the difficulty between law and gospel.
Vi sa förut att många försöker att lösa svårigheten mellan lov och evangelium.
By saying that God forgives the believers.
Genom att säga att Gud förlåter de troende.
First be a believer and then God will forgive you, they say.
Först ska du bli en troende och sedan är Gud villig att förlåta dig.
But that's not the way the Bible talks.
Men så talar inte Bibeln.
Paul in Romans 4:5 says that God justifies the ungodly.
Paulus säger i Romarbrevet 4:5 att Gud erklärar den ogudelige rättfärdig.
The word ungodly is a very strong word.
Ordet ogudelig är i den grekiska texten ett mycket starkt ord.
It is a word that is never used of believers in the Bible.
Det är ett ord som aldrig någon gång i Bibeln kan användas som en troende.
In fact, it is the very opposite of a believer.
I själva verket är det själva motsatsen till en troende.
The word is used only 8 times in the New Testament.
Ordet används bara 8 gånger i hela Nya Testamentet.
And we don't have time to look at all of them.
Vi hinner inte slå upp alla dessa ställen.
But let's look at 1 Peter chapter 4 verse 18.
Men vi kan slå upp 1 Peter 4, 18. Och blir den rättfärdige vansklig frälst, var skall detta bli av den ogudelige och syndaren?
There you have exactly the same word that Paul uses in Romans 4:5.
Här finner vi samma ord som Paulus använde i Romarbrevet 4:5.
It is clear that Peter here distinguishes between the believing children of God and the people whom he calls ungodly men.
Här ser vi att Petrus skiljer mellan troende människor och de som man kallar för ogudelige.
And through every time that word is used in the Bible, it denotes someone who is a godless, wicked unbeliever.
Och varje gång detta ord används i Bibeln så används det om en gudlös, ond, otroende människa.
In fact, a related word is used in Romans chapter 1.
Ett besläktat ord används i Romarbrevet 1.
Verse 18, where it says the wrath of God is revealed against all ungodliness of men.
I vers 18 där det står att Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ogudelighet hos människor.
And then in chapter 4 he says that God justifies the ungodly.
Men så säger han i kapitel 4 att Gud erklärar det ogudelige, rättfärdiggör det.
That's a very emphatic passage which makes it clear that our justification does not depend on our faith.
Det är ett mycket emfatiskt påstående som visar att vår rättfärdig erklaring grundar sig inte på vår tro.
The Bible never once says that we are justified because we believe.
Bibeln säger inte en enda gång att vi rättfärdiggörs på grund av att vi uppvisar tro.
It always says that we are justified through faith or by believing.
Den säger alltid att vi rättfärdiggörs genom tro eller genom att tro.
When I was a boy, I used to believe this false. I invented this false doctrine for myself.
När jag var en pojke så hittade jag på följande vranglära för mig själv.
I know that my pastor did not teach me a wrong view of justification.
Jag visste att min pastor undervisade mig inte falskt om rättfärdiggörelsen.
But I can't remember a time in my life when I did not believe that Jesus had died for my sins.
Och jag kan inte erinra mig en enda stund i hela mitt liv när jag inte trodde att Jesus har dött för mina synder.
But I always thought God will forgive you if you're a believer.
Men jag trodde alltid att Gud vill förlåta mig om jag är en troende.
But I was sure I was not a believer.
Men jag var säker på att jag var inte en troende.
Because the pastor had said in a sermon that believing children of God are not afraid to die.
Ty pastorn hade sagt i en predikan att Guds troende barn, de är inte rädd för att dö.
Now, of course, idealistically speaking, this is true.
Och ideellt talat så är detta sant.
The trouble is that we are not perfect Christians.
Men problemet är att vi är inte fullkomliga kristna.
And I knew I was afraid to die.
Och jag visste att jag var rädd för att dö.
But if a Christian is never afraid to die,
men om en kristen aldrig är rädd för att dö,
and I'm afraid to die,
och jag är rädd för att dö,
then obviously I'm not a Christian.
Då är jag uppenbarligen ingen kristen.
I don't have faith.
Jag har inte tro.
And I was sure I didn't have faith.
Och jag var då säker på att jag har inte tro.
But I was completely sure that Jesus had died for my sins.
Men jag var absolut viss om att Kristus har dött för mina synder.
But I thought that this only meant that God was willing to forgive me now if I would start believing.
Men jag trodde att det betydde bara att Gud var nu villig att börja förlåta mig om jag började att tro.
This means that you always, if you want to be sure of your forgiveness, you always have to look at your own heart first.
Det betyder att om du vill komma till visshet om syndernas förlåtelse, då måste du först börja se in i ditt eget hjärta.
If God forgives only believers,
om Gud bara förlåter troende,
then you've got to be sure that you're a believer before you can be sure that God forgives you.
Då måste du först bli viss om att du är en troende innan du kan bli viss om att Gud förlåter dig.
But many Christians have trouble with that question.
Men många kristna har svårigheter med detta.
Am I really a believing child of God?
Är jag verkligen ett sant troende Guds barn?
Or am I just fooling myself?
Eller är det bara så att jag bedrar mig själv?
And if I'm not really a believer,
om jag inte är en sant troende,
then are my sins forgiven?
Är då mina synder förlåtna?
It always makes the forgiveness of sins uncertain.
Detta gör alltså alltid syndernas förlåtelse till något ovisst.
Because you've got to be sure of something in yourself before you can be sure of God's forgiveness.
Ty då måste du alltid bli viss om någonting hos dig själv innan du kan vara viss om förlåtelsen.
But the Bible says that the sins of all men are forgiven.
Men Bibeln säger alla människors synder är förlåtna.
And so I know that my sins are forgiven.
Och då vet jag att mina synder är förlåtna.
Not because I see something in my heart.
Inte därför att jag har funnit någonting i mitt hjärta.
But because I see something in the book.
Utan därför att jag ser någonting i den heliga boken.
And Luther says our faith should be based on the bare words of God and nothing else.
Och Luther säger att tron ska grundas på det nakna bibelordet och ingenting annat.
That's why a Lutheran never has to go around asking people, are you saved?
Det är därför som lutheraner inte går runt till människor och frågar, är du frälst?
We just go to them and tell them, you are saved.
Vi går runt till dem och säger, du är frälst.
Jesus died for you.
Jesus dog för dig.
Your sins have all been atoned for.
Alla dina synder har det betalts för.
For Jesus' sake, God has forgiven your sins.
För Jesus skull har Gud förlåtit dig dina synder.
Now believe it.
Tro nu detta.
Because that's true.
Ty det är sant.
And that's the way the Lutheran confessions talk about it.
Det är på detta vis som de lutherska bekännelseskrifterna talar om denna sak.
The Lutheran confessions say if a man does not believe that his sins are forgiven.
De lutherska bekännelseskrifterna säger om en människa inte tror att hennes synder är förlåtna.
He's guilty of the worst kind of blasphemy.
Då är hon skyldig till den värsta form av hädelse.
Because he does not believe that what God has said is true.
Ty då tror hon ju inte att det Gud säger är sant.
See, now the Lutheran confessions here are talking about an unbeliever.
Nu talar bekännelseskrifterna här om en otroende.
They say this man does not believe that his sins are forgiven.
Denna människa tror icke att hennes synder är förlåtna.
And they say that when he does not believe that, he is calling God a liar. They say he is calling God a liar.
Om han säger genom att hon inte tror, så gör hon Gud till en lögnare.
Well, how can that possibly be understood any other way but that God also says to the unbeliever, your sins are forgiven?
Hur kan detta förstås på något annat sätt än att Gud säger också till det ogudliga
Mr. Lustig. That God also says to the unbeliever, your sins are forgiven.
Att Gud säger också till dem som icke tror, dina synder är förlåtna.
Otherwise, the Lutheran confessions could not say that if you don't believe that, then you're calling God a liar.
Annars kunde ju icke de lutherska bekännelseskrifterna säga, om du inte tror detta, då gör du Gud till en lögnare.
In the large catechism, in the fifth petition, Dr. Martin Luther says,
I stora katechesen, i femte delen av Fader vår, säger Dr. Martin Luther,
that God wants us to pray for the forgiveness of sins.
Gud vill att vi ska be om syndernas förlåtelse.
But that does not mean that our sins were not forgiven before we pray.
Men det betyder inte att synderna inte var förlåtna innan vi började bedja.
He says, for we have the gospel.
Ty han säger, vi har evangelium.
Which is pure forgiveness before we ever prayed.
Som är ren förlåtelse långt innan vi börjar bedja.
Or before we ever thought of it.
Eller innan vi någonsin tänkte på det.
It's just like in the fourth petition.
Det är precis som till fjärde delen av Fader vår.
People often say, well now, if our sins are already forgiven, why should we pray for that forgiveness?
Människor säger ibland, om våra synder verkligen redan är förlåtna, varför ska vi då be om syndernas förlåtelse?
Did you ever pray the Lord's Prayer just before you went to sleep?
Har du bett Fader vår just innan du gick och la dig?
Did you pray the fourth petition then?
Bad du då den fjärde delen av bönen?
Give us this day our daily bread.
Giv oss idag vårt dagliga bröd.
You think you have to get up and eat again?
Tror du då att då måste du stiga upp och börja äta igen?
Didn't God already give you your daily bread for that day?
Har du inte redan för den dagen fått av Gud det dagliga brödet?
And so Luther says God wants us to pray for daily bread, even though he gives daily bread also without our prayer.
Så Luther säger, vi ska be om vårt dagliga bröd, även om Gud ger oss vårt dagliga bröd utan vår bön.
So that we may remember where our daily bread comes from.
Därför att för att vi ska komma ihåg varifrån vårt dagliga bröd kommer.
In that same way we also pray for forgiveness.
På samma sätt ber vi om förlåtelse.
As Luther says, God forgave us long ago.
Som Luther säger, Gud förlät oss för länge sedan.
But God tells us to pray for it.
Men Gud säger till oss att vi ska be om det.
So that we may never forget where our forgiveness comes from.
Så att vi aldrig ska glömma varifrån vår förlåtelse kommer.
And don't forget that the Lord says in one of before they call, I will answer.
Och glöm inte att Gud säger, innan de ropar ska jag svara.
In other words, God says he will answer our prayers long before we pray them.
Med andra ord säger Gud, han ska svara våra böner långt innan vi ber dem.
Now this universal justification is also called objective justification.
Nu kallas också denna allmänna rättfärdighetserklaring för den objektiva rättfärdiggörelsen.
An objective truth is something that is true whether a man believes it or not.
En objektiv sanning är alltså en sanning som är sann oberoende av om människor tror det.
It is really the only kind of truth there is.
Det är i verkligheten den enda sanning som existerar.
Our faith will never make anything true.
Vår tro gör inte någonting till en sanning som inte redan är det.
If I have the strongest, a very strong faith on ice that is an eighth of an inch thick.
Pardon?
If I have very strong faith in ice that's an eighth of an inch thick.
Om jag har en väldigt stark tro på en mycket, mycket tunn is.
And I walk on that ice with all the confidence in the world.
Och så går jag ut på denna is med väldigt tillförsikt och mycket stark tro.
I'm going to be lost by faith.
Så går jag likväl förlorad i min tro.
My faith is not going to make that ice any stronger.
Min tro gör icke denna is ett dugg tjockare.
But on the other hand, if the ice is thick.
Men å andra sidan, om isen är tjock.
And I walk on that ice with a very weak faith.
Och jag vandrar på denna is med mycket svag tro.
That weak faith will not make the ice weak.
Då gör inte denna svaga tron i den tjocka isen till en tunn is.
In other words, faith is really profitable only if it believes what is already true before you believe it.
Med andra ord, tron är verkligen bara till gagn när den tror en sanning som är sann redan innan man tror den.
And the forgiveness of sins is true before you ever heard of it.
Och syndernas förlåtelse är en sanning redan innan du har hört om det.
God forgave our sins 2000 years ago.
Gud förlät våra synder för 2000 år sedan.
And even long before that.
Och långt innan dess.
Because the lamb was slain from the foundation of the world.
Ty lammet var slaktat från världens grundläggning.
And that's why our Lutheran church has the doctrine of confession and absolution.
Och det är grunden till att vår lutherska kyrka har läran om syndabekännelse och avlösning.
Because this universal justification is proclaimed to men through the gospel.
Ty denna allmänna rättfärdiggörelse proklameras för människorna genom evangelium.
God told his disciples to preach this good news to every creature.
Gud befallde sina lärjungar att predika dessa goda nyheter för allt skapat.
In Luke 24 we are told Jesus told his disciples that they should preach forgiveness of sins all over the world.
I Lukas 24 står det att Jesus sa till sina lärjungar att predika syndernas förlåtelse över hela världen.
And the word that he uses for preach there means to make the announcement.
Och det ord som Jesus där använder för predika betyder att tillkännagiva.
In other words, the disciples were to announce forgiveness to the whole world.
Med andra ord skulle lärjungarna göra det känt, tillkännagiva för hela världen syndernas förlåtelse.
They were to go out and tell all men that Jesus had died for them.
De skulle gå ut och säga till alla människor att Jesus har dött för dem.
And that for Jesus' sake God has forgiven the sins of all men.
Och att för Jesus skull Gud har förlåtit alla människors synder.
Not God will forgive you if you're sorry.
Inte detta att Gud är villig att förlåta dig om du visar dig ledsen.
God will forgive you if you believe.
Gud är villig att förlåta dig om du uppvisar tro.
God will forgive you if you're good.
Gud är villig att förlåta dig om du är god.
But God has forgiven your sins.
Utan detta att Gud har förlåtit dina synder.
That's what it really means to preach the gospel.
Det är detta som att predika evangelium innebär.
See, and if I say God will forgive you if you are sorry enough.
Om jag säger Gud är villig att förlåta dig om du är tillräckligt ångerfull.
Then you'll always have to ask yourself, am I sorry enough?
Då måste du ställa dig den frågan, är jag tillräckligt ångerfull?
Or if I say God will forgive you if you're a believer.
Eller om jag säger Gud är villig att förlåta dig om du är en troende.
Then you'll always ask yourself, am I really a believer?
Då måste du alltid fråga dig själv, är jag en riktigt sann troende?
But if I say to you, God has forgiven your sins.
Men om jag säger till dig, Gud har förlåtit dina synder.
That is something which is completely finished.
Det är någonting som är fullkomligt fullkomnat i Kristus.
Then you really have something that you can base your faith on.
Då finns det verkligen någonting som du kan låta din tro vila på, som din tro kan grunda sig på.
You don't have to find your certainty in your own heart.
Du behöver då inte finna vissheten i ditt eget hjärta.
Because you have the words and promises of God.
Ty du har ju Guds ord och Guds löften att lita till.
And as a preacher of the Christian gospel.
Och som en predikare av det kristna evangeliet.
A Lutheran pastor can go to any man on earth.
Kan en luthersk pastor gå till varje människa på jorden.
And he can say, your sins are forgiven.
Och kan säga till den människan, dina synder är dig förlåtna.
And your sins are forgiven.
Och dina synder är förlåtna.
And your sins are forgiven.
Och dina.
And your sins are forgiven.
Och dina.
Every man's sins have been taken away by Christ.
Varje människas synd har borttagits av Kristus.
Now when that message is proclaimed.
Men när man proklamera detta budskap.
There are two things that can happen.
Det är två saker som kan hända.
Either he believes what he heard.
Antingen så tror du vad du hör.
Or he does not believe what he
heard. Eller du tror det inte.
If he doesn't believe it.
Om du inte tror det.
He will never find any comfort in it.
Då finner du ingen tröst i evangelium.
And through all eternity he's going to be without comfort.
Och i all evighet blir du utan tröst.
But if a man believes what he heard.
Men om du tror vad du hör.
And he believes that God really loves him for Jesus' sake.
Om du verkligen tror att Jesus älskar, att Gud älskar dig för Jesus skull.
That Jesus really took away his sins.
Att Jesus verkligen har tagit bort dina synder.
That his sins are really forgiven as the Bible says.
Att dina synder verkligen är förlåtna som Bibeln säger.
Then as Luther says, the door of heaven stands wide open.
Då är det som Luther säger, då står himmelens portar vidöppna för dig.
And through all eternity we will rejoice in this wonderful knowledge that God is kind and gracious to us.
Och för all evighet så får du då glädja dig i den kunskapen att Gud är nådig.
And that is what we mean by justification by faith.
Det är detta vi menar med rättfärdiggörelsen genom tron.
It's so simple again.
Det är återigen så enkelt.
God says your sins are forgiven.
Gud säger dina synder är dig förlåtna.
And you believe that your sins are forgiven.
Och du tror vad du hör att dina synder är förlåtna.
Some people say, well, that's too easy.
Men då säger vissa människor, det är ju för enkelt.
You've got to do something.
Du måste göra någonting.
But why?
Men varför?
Don't we believe that we are saved by grace?
Tror vi inte att vi är frälsta av nåd?
What does that mean, except that we are saved without our doing anything?
Betyder det inte detta att vi är frälsta utan att själva göra någonting?
And of course it's easy.
Och självklart är det lätt.
God says it's easy. You don't have to do anything.
Gud säger att det är lätt. Du behöver inte göra någonting.
But the hardest thing in the world is to believe that it's so.
Men likväl, det svåraste i hela världen, det är att tro att det är så.
And men always want to say, but I've got to do something.
Människor säger alltid, men jag måste ju uträtta någonting.
And that is the Jewish mistake.
Och det är det judiska misstaget.
So the Jews always said, you've got to do something and then God will be gracious to you.
Judarna sa alltid, du måste göra någonting och sedan vill Gud visa dig nåd.
And when they took that attitude, they lost their position as God's people.
Men när de intog denna ställning, då förlorade de sin ställning som Guds folk.
Because God's forgiveness comes as a free gift of his love.
Guds förlåtelse kommer som en fri gåva av hans kärlek.
And if this is what the Bible says,
och det är detta som Bibeln säger,
why should we not believe it?
Varför skulle vi då inte tro det?
Are we going to call God a liar?
Ska vi kalla Gud en lögnare?
He said, your sins are forgiven.
Han sa, dina synder är dig förlåtna.
Don't you dare call him a liar.
Du ska inte våga att kalla honom en lögnare.
Because what he says is always true.
Ty vad han säger är alltid sant.
And so we can say,
och så kan vi säga,
I believe in what the scripture taught and trust it whether felt or not.
Och jag tror vad Bibeln lär och förtröstar på det oberoende av om jag har känslor eller inte.
I guess we have to stop.
Do you think you might say about to the pearls for the swines?
Oh, yes, yeah. we could say this. Yeah. Yes, Dr. Ellison just asked me perhaps to say a word about casting pearls before swine.
Jag ställer en fråga. Ni ska också få tillfälle att ställa frågor. Min fråga var, så talar inte Bibeln om att kasta pärlor för svinen?
Yes, we have a right to tell all men that their sins are forgiven.
Jo, vi har rätt att säga till alla människor att deras synder är den förlåtna.
But to some men that's a meaningless message.
Men för vissa människor är detta ett meningslöst budskap.
There is no point in telling a man his sins are forgiven if he doesn't believe that he has any sins.
Det är ingen mening att gå och säga till en människa att hennes synder är förlåtna om hon inbillar sig att hon har inga synder.
Or if he doesn't care for any forgiveness.
Eller om hon inte har behov av någon förlåtelse.
See, if I often use this example in teaching this point to my students.
Jag brukar använda följande exempel när jag undervisar mina studenter.
I ask them, what would you say if you were standing on a sidewalk and somebody would come and throw a life preserver to you tied to a rope?
Jag brukar säga till dem, vad skulle du säga om du står på en, säger man, trottoar? Vad heter det? Ja, det där alltså.
Solid rock.
Där man vandrar med fötterna bredvid körbanan där bilarna kör. Promenad, ja. Jag klarar inte det ordet där. Men jag säger i alla fall sidogången eller trottoaren. Jag tar till franska. Vad skulle du säga om du spacerar där på trottoaren och det är någon som kastar ut till dig en vadå? En frälsarkrans. Ett livbälte.
Ja. That man would kick it out of the way.
Den människan skulle bara sparka till det.
And there's no sense in talking about a savior to somebody who doesn't feel lost.
Och det är alltså ingen mening att tala om frälsaren för en människa som inte vet att hon är förlorad.
But if you were going down in the river for the third time.
Men om du är på väg under vattenytan i en flod för tredje gången.
And someone would throw you a life preserver.
Och så är det någon som kastar ett livbälte till dig.
you'd be ready to grab hold of it.
Då är du beredd att hugga tag i det.
It's that way with the sinner too.
Det är på samma sätt med syndaren.
If he doesn't know he's lost,
om han inte vet att han är förlorad,
if he doesn't know that God is going to send him into hell,
om han inte vet att Gud kommer att kasta honom i helvetet,
then he doesn't need a savior.
Då behöver han ingen frälsare.
And preaching the gospel to him is like throwing a man a life preserver who's standing on solid rock.
Och att predika evangelium för honom, det är som att kasta livbältet till en person som vandrar på där på gatan. Gångfältet.
That's why we preach the gospel too.
Det är anledningen till att vi
the law.
Det är anledningen till att vi predikar lagen också. Loven.
We tell men that they are sinners.
Vi talar om för människor att de är syndare.
We tell them that God is angry with sinners every day.
Vi säger att Gud är vred mot syndare varenda dag.
We tell them that they deserve to go to hell for their sins.
Vi säger att de förtjänar att komma till helvetet på grund av deras synder.
And we hope they will believe that too.
Och vi hoppas att de ska tro också loven.
And if they believe that, they will know they need help.
Om de tror det, då vet de att de behöver hjälp.
And then you're not casting pearls before swine.
Och då kastar du inte pärlor för svin.
Then you are bringing medicine to sick people.
Då för du medicin till sjuka människor.
Remember that the Lord Jesus said, those who are well don't need a doctor.
Ni kommer ihåg vad Jesus sa, de som är friska behöver ingen läkare.
And most people think that they're well.
Och de flesta människor tror att de är friska.
They say, I've always tried to live a good life.
De säger, jag har alltid försökt att leva rättskaffens.
And if the man down the street is going to heaven, I'm going to get to heaven too.
Och om de andra kommer till himlen, ska också jag komma till himlen.
Because I'm just as good as he is.
För jag är lika bra som dem.
And maybe that's true.
Och det är kanske sant.
But the Bible says that he's a damned sinner.
Men Bibeln säger, du är en fördömd syndare.
I'm just as good as he is.
Och precis lika god som den andra.
We are all sinful.
Vi är alla syndiga.
And this people have to be convinced of.
Och det måste människor övertygas om.
And when they have been convinced of that by the preaching of the law.
Och när de har blivit övertygade om detta genom lovens predikan.
Then we preach the gospel to them and tell them that Jesus took away all their punishment.
Då predikar vi evangelium för dem och talar om för dem att Jesus har tagit bort allt deras straff.
And that God for Jesus sake has really forgiven every single one of their sins.
Och att Gud för Kristi skull verkligen har tagit bort precis varenda av deras synder.
And we hope that they will believe that just as firmly as they believed what we told them about their damnableness before God.
Och vi hoppas att de ska tro detta lika fast som vi hoppas att de ska tro lovens ord när vi säger att de är fördömda syndare.
So when we become careless and indifferent,
så man blir sorglös i likgiltighet,
then we need the preaching of the law to remind us of our need.
Då behöver vi lovens predikan så vi blir påminda om vår nöd.
And when we know that we are in need,
och när vi vet att vi har behov,
then we need this wonderful message of forgiveness to comfort us and to give us the assurance of everlasting life.
Då behöver vi detta underbara budskap om förlåtelsen som ger oss och tröst och försäkrar om evigt liv.
And that's why Paul says that being justified by faith, we have peace with God.
Och det är därför som Paulus säger, genom att vara erklärt rättfärdiga, genom tron har vi fred med Gud.
See, God says, your sins are forgiven.
Ty Gud säger, dina synder är dig förlåtna.
When you believe that,
när du tror det,
then your heart says, my sins are forgiven.
Då säger ditt hjärta, min synd är förlåten.
The first is the objective justification.
Det första är den objektiva rättfärdiggörelsen.
And the second is the subjective justification.
Det andra, när du säger min, det är den subjektiva rättfärdiggörelsen.
There are really two sides of the same thing.
Det är alltså bara två sidor av samma sak.
And it is by faith that we make God's word our own.
Och det är genom tron som vi gör Guds ord till våra egna.
And only through faith can you make it your own.
Och bara genom tron kan du göra det till ditt eget.
That's why only the believing child of God is a member of God's people Israel.
Det är därför som bara det troende är det sanna Guds Israel.
I guess now we have to stop unless there's some questions.
Nu ska vi stanna där. Men är det någon som har några frågor om rättfärdiggörelsen så är ni välkomna att ställa dem nu.